lyssnar på Tyresö-radio 91,4 MHz. Och jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Och har du lyssnat på radion förut så vet du att jag har en serie som heter Oväntade möten. Och idag så har jag då en person som ingår i den kategorin. Någon som jag liksom bara ramlade på. Och hon heter Stina Joffs. Välkommen hit, Stina.
Tack. Härligt att vara här.
Ja, det är ju inte första gången du är i en radiostudio har jag förstått. Men det kan vi ju prata om lite senare.
Ja.
Du och jag har ju det här med lite ovanliga namn. Och innan jag gifte mig så hette jag en underligare. Och då fick jag ju ofta de här replikerna. Vad sa du att du hette? Mm.
Det känner jag igen.
Och då brukar jag tänka, jag vet vad jag heter. Och sen kom den andra repliken, kan du bokstavera det? Och då brukar jag tänka, det är klart att jag kan bokstavera det. Men jag svarade ju alltid snällt på vad jag heter då. Vad får du för reaktioner på ditt namn?
Ja, men jag får exakt likadana. Och så har de svårt att veta... Ja, hur de ska stava det förstås. Jag har haft de mest, fast det bara är fyra bokstäver det här namnet, så har jag fått de mest märkliga namn på paket och brev hem. Men jag tycker bara det är roligt. Det är inte så lätt att veta vad folk heter.
Är du den enda Joffsen i Sverige?
Nej, nej, nej. Alltså Joffs är ett namn från Dalarna, ett gårdsnamn. Och vi är en släkt, Joffs. Så att det finns en, inte särskilt många kan jag säga, men det finns en del Joffsar. Sen visar sig att det finns Joffsar i Finland också, som talar finlandssvenska, men de stavar då med Å. Men det är nog samma... Samma släkt. Och Joffs är ju då ett... Egentligen skulle jag heta Joffs Stina Eriksson.
Mm. Precis, och Buskberg.
Ja, precis. Mm. Och min farmor, hon heter Backgreta. Men min pappa, han kommer då från en liten, liten by i väster om Siljan. Och sen när han flyttade till Stockholm... Då var det väl kanske inte så populärt med de här gårdsnamnen. Och så fanns det, han hette ju då Joffs-Åke Eriksson, och det fanns en del Eriksson. Många hette ju Erik, och så blev det Eriksson då. Mm. Så det fanns en fruktansvärd massa Eriksson i den där byn. Så att han satte gårdsnamnet sist. Mm.
Det var ju smart.
Ja.
Joffs måste vara någon slags förkortning av Josef.
Ja, alltså det är det man inte vet. Det finns gårdar som heter... Jag träffade när jag jobbade på Kulturhuvudstadsåret i Stockholm här. Då träffade jag en kollega, det höll jag på att skratta ihjäl med. Hon hette Doffs, D-O-F-S. Och så tänkte jag, kan man heta Joffs? Ja, då kan man väl heta Doffs också. Men hon förklarade att hon trodde, eller hade hört, hon var inte riktigt säker, att det just var en förkortning av Davids gård. Mm. Alltså att det var ett från gamla testamentet. Mm. Men jag har undersökt lite med Josef. Det är nog snarare Jakob.
Ja.
För om man förkortar eller säger Jakob på dalmål, då säger man Jopp.
Mm.
Och så blir det väl lättare med Jobs. Mm. Och så blir det Joffs. Så Jobs finns ju några också.
Ja, det är ju också väster om Siljan.
Ja, och vi är släkt på något vis. Mm. Att ganska länge så var det så att folk trodde att jag höll på med de handtrycken. De gör ju så fina handtryck, Jobs-släkten.
Mm. Mm.
Men
nej. Ja, då har vi rätt ut det då. Då är du alltså en sån här dalkulla som kom ner för ängarna vid Sjugareby.
Ja,
ja, precis.
Jag gjorde det väl inte, men jag skulle nog gärna velat ha gjort det, eller hur det blir med alla böjningar här. Men jag tycker det är fint.
Mm.
Och grejen är, jag förstår att min mamma kommer från södra Tyskland, så hon är inte dalkulla alls. Och när vi var barn då åkte vi alltid till Tyskland och... Inte så ofta upp till Dalarna. Men när jag blev, ju äldre jag blir, desto viktigare blir det här Dalarna faktiskt.
Ja, jo, det är rötterna. Liksom.
Ja.
Mm. Ja, jag började med att säga att jag sprang på dig lite oväntat. Och det var på en promenad. Och vi började prata om våra hundar.
Man kan alltid prata om hundar.
Hur mår Haddock idag?
Kapten Archibald Haddock Joffs, som han heter. Han mår bra. Han är glad, han springer omkring. Det är ju en border collie, så han kan ju hålla på i timmavis och springa efter saker och hämta frisbee och leta efter saker och valla in folk och hundar. Men han mår bra.
Mm.
Mm. Hur mår din hund?
Jo då, hon mår också ganska bra. Hon är lite trött idag för hon hade umgicks med småbarn i helgen och det tar på krafterna.
Ja.
Mm. Men han dog, han är döv.
Ja, han är det förstår du. Så att han lyder med, jag gör tecken med händerna.
Mm.
Så han har vissa tecken som han fattar precis. Mm. Sitt och kom och ligg och stanna. Och, sen ser han väldigt tydligt på mitt ansiktsuttryck. Om jag är glad eller arg. Om jag rynkar så här på ögonbrynen, det ser man ju inte i radio. Men du ser ju hur arg jag ser ut.
Ja.
Då backar han direkt. Ja. Och,
Så han är en sån här uppmärksam hund.
Ja, han följer hela tiden hur jag går, hur jag ser ut, hur jag liksom gör med ansiktet. Och sitter jag och skriver, då lägger han sig alltid på min, med nosen på mina fötter för att kunna känna när jag kliver därifrån och sådär.
Mm.
Så att jag hade ju bestämt, jag var ju väldigt sträng i början, hade bestämt att han, en hund ska inte sova i sängen.
Eller?
Absolut inte. Men sen fick jag ju då veta att han var döv. Det visste vi inte från början. Och då tänkte jag, då är det ju så svårt för honom. Då hör han ju inte om jag kliver upp och sådär. Så då fick han sova i sängen.
Ja.
Vilket jag tycker är väldigt trevligt.
Ja.
Men det tycker ju inte alla.
Nej, min hund får inte sova i sängen. Men hon väcker mig å andra sidan ganska tidigt ändå. För hon tycker att nu är det väl dags att
komma igång.
Lyfta på rumpan och komma igång. Ja. När man letar på dig på Google och sådär, då hittar man faktiskt inte särskilt mycket. Så jag tror du får presentera dig lite själv. Vad har du gjort i livet?
Ja, men vet du, jag har ju varit journalist jättelänge nu. Jag gick ut journalisthögskolan om det var 85 eller 86. Och sen dess har jag jobbat på många olika ställen. Jag var frilans länge och jag brukar säga att jag har skrivit om allt utom skvaller och porr. Men det kanske kommer, brukar jag säga. Men jag tror inte att det gör det. Men jag började läsa kemi och matematik på universitetet för att jag trodde att jag skulle hålla på med sånt. Jag var rätt duktig på det i skolan faktiskt. Men sen tog det här med skrivande över och nyfikenheten och jag började läsa litteraturvetenskap och engelska och språk och så kom jag in på journalisthögskolan och sen har jag bara haft tur i livet. Jag har bara fått skriva och fått göra massa roliga jobb. Jag har bara jobbat på tv och på DN och Aftonbladet och månadstidningar och så hamnade jag på Vido.
Och då kanske vi måste säga vad vi är för någonting. Men innan det måste jag fråga dig. Det står på också det som står på Google då, att du är senior editor.
Ja.
Och det där grubblade jag lite över. Först när jag bestämt mig att det heter inte editor utan det heter editor. Va?
Vi säger editor. Men editor låter som konditor.
Ja.
Och det är också trevligt.
Ja.
Nej, men
det är lite skapande i alla fall.
Ja, det är det ju. Nej, men jag tror att det är en, alltså, det är ju en titel och titlar kan man ju fylla med vad som helst. Men jag tror att det är lite av en hederstitel. Alltså när jag kom till tidningen Vi 2000 tror jag. Då har jag haft olika chefsjobb där. Jag har varit reportagechef och redaktionschef. Och
utgivare.
Utgivare, ställföreträdande chef, redaktör. Jag har startat en tidning. Jag har gjort en massa grejer där på olika sådana chefsposter. Och sen
visste de inte vad de skulle kalla dig?
Ja, på slutet. Ja, det var kanske mer så att jag fick säga själv. Nej, men vi kom väl överens om det.
Men senior editor, det är väl en väldigt trevlig titel?
Det är en jättetrevlig. Jag tycker den är toppen, förstår du. För den visar på erfarenhet. Den visar, editor är att vara redaktör.
Mm.
Och det är man ju jättemycket. Förutom att jag skriver själv så redaktörar jag ju massvis med grejer.
Mm.
Och jag tycker det är jättekul att vara redaktör. Mm. Och sen då, om det var 2014, då fick jag möjlighet att vara tjänstledig på deltid för att skriva, börja skriva lite böcker.
Mm.
Och då kunde jag ju inte hålla på med det andra jag gjorde på tidningen.
Så då har du dragit ner lite på tidningsarbetet? Och
ja, nu är det så. Det bestämmer vi halvårsvis. Men nu är det så att nu jobbar jag 3 dagar på Vi, måndag, tisdag, onsdag. Och sen 2 dagar har jag tid att Ja, det är inte att skriva för andra tidningar, men att hålla på med böcker och skriva böcker.
Vara lite fri.
Ja, lite fri. Och sen har jag en pappa som är väldigt gammal och har en sjukdom, så det är ju väldigt härligt att kunna hjälpa honom.
Ja, och Haddock måste gå ut och gå.
Haddock måste ut och gå, ja. Så att alla bitar faller på plats. Och sen är det ju så att jag tycker det är jätteroligt att jobba. Jag älskar mitt jobb. Jag är sådär fånig, förstår du. Så att jag, trots att jag har jobbat så länge inom journalistiken, så kan jag vakna. Det här låter väldigt hurtigt, men jag säger det ändå. Jag kan vakna på morgonen så kan jag tänka så här: gud, idag ska jag få gå till jobbet och lära mig grejer och få betalt. Och, nej, men jag har hamnat helt rätt i livet.
Det här med pensionärslivet, det är inte så dumt. Jag gör radio och du kan göra precis vad du vill.
Ja, men det är faktiskt... Det är, så här, jag vet inte om jag skulle råda mina... Jag har 3 barn om att bli journalister. Att bli journalist då, för att det är ett väldigt tufft jobb. Men om man vill och har möjlighet och har en jäkla tåga, då är det ett väldigt bra jobb. Mm. Alltså man måste verkligen... vilja, och man måste slita. Men det är många jobb man sliter med, så att det är kul om det är roligt. Slitet är roligt.
Ja, och bland det här som jag då har researchat, letat, så du har ju varit nominerad faktiskt till en hel del priser.
Ja, jag har haft en himla tur. Det låter väldigt fint och ödmjukt. Det är klart att jag vet att jag har jobbat, men man ska ha lite tur i livet också. Och det har jag verkligen haft när det gäller mitt yrke.
Det var en av de här priserna då, hade skrev de en motivering för hennes stilistiska djärvhet i en vardagsprosa som aldrig skymmer innehållet.
Ja, det var väl snyggt.
Det, ja, visst var det en snygg formulering. Ja, men
till vilket pris var det? Det har jag glömt bort.
Jag tror att det var årets stilist.
Och där var det ju så himla roligt. Får jag berätta det?
Ja, visst.
Jag har ju 3 barn, och när jag blev nominerad till det, då var min yngsta, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men kanske ung tonåring. Eller när hon kanske var lite yngre. Och då kom jag hem, jag cyklar alltid fram och tillbaka till jobbet, det är 2 mil totalt. Och jag har alltid, ja, men man, när man cyklar, man har regnkläder och det är ganska grisigt och sådär om det regnar och så. Och så kom jag in och så öppnade dörren och så skrek jag: ungar, jag har blivit nominerad i årets stilist! Och de satt i något annat rum, och så kom Ella fram till mig och så tittade hon på mig uppifrån huvudet och ner. Och så sa hon: men mamma, hur tänkte de nu? Du, årets stylist! Ja. Hon hade aldrig hört ordet stilist. Så jag tyckte det var så himla gulligt. Då blev jag så här fnissig och tänkte att ord är så roligt. Ja.
Och stilist, det får man ju fråga sin svensklärare då. Men det har att göra med vilken hur man formulerar sig. Ja. Vilken genre man lägger sig i, kanske?
Ja, alltså jag tror att det är en sån här liten fin... Att man behärskar språket. Ja. Och då är ju jag, förstår du, så här att jag är... trots att jag har pluggat språk och även litteraturvetenskap, jag är inte jättenoga med grammatiken. Alltså jag vet ju när det blir fel, men jag har svårt att förklara varför det blir fel. Och jag tror att en stilist kan ju vara väldigt, väldigt duktig i grammatik, men jag tror att det handlar om någonting annat också. Någon typ av egen röst eller... för du vet, det kan ju vara så att en människa kan ju skriva hur rätt som helst, men det är ändå inte så roligt att läsa. Mm. Och så finns det de som skriver lite tokigt, men det kan ändå finnas någonting i det. Det är tur att det finns redaktörer.
Ja, så kan du få till det.
Ja,
ja, och då är vi nästan genast inne på att du har faktiskt lånat ut din skrivröst eller din penna och skrivit åt andra. Och här kommer ju då Tyresöanknytningen. Mm. För du skrev åt Ingvar Carlsson.
Ja.
Eller ni skrev tillsammans.
Ja.
Hur gick det där till? Han sitter och lyssnar nu, så du vet.
Ja, men då ska jag skärpa mig. Då var det ju så här att Ingvar hade ju skrivit böcker tidigare. Politiska memoarer, eller vad man ska säga. Tjocka, rediga böcker. Och sen började vi prata om att... han skulle skriva lite mer personliga minnen. Och det hela började med att jag gjorde en serie på tidningen Vi som heter Vändpunkten. där jag intervjuade personer där de fick berätta om något stort som hade hänt i livet, alltså en vändpunkt. Och så gjorde jag jättemånga intervjuer, långa intervjuer, aldrig med bandspelare. Och sen skrev jag om texten till en jag-text. Och den texten om Ingvar, som då handlade mycket om mordet på Olof Palme, eftersom det var vändpunkten i den här berättelsen. Han ville ju aldrig bli statsminister.
Men då blev han tvungen att kliva fram.
Ja. Och då visade det sig så att Ingvar sa att han hade aldrig fått så många och fina reaktioner. Det var även människor som stod honom nära som sa att ja, men nu känner jag dig på ett annat sätt och på ett riktigt sätt. Så att där fick ju vi en bra, ett bra samarbete och litade på varandra. Och sen när den här boken kom igång, då visste jag väldigt tydligt att när Ingvar sa ja, att han skulle genomföra det här projektet. Det skulle kanske bli jobbigt och det skulle vara hårt arbete och sådär, men vi skulle klara av det.
Ja, för att det är ju ganska smärtsamma minnen också. Ja. Jag har läst om den där boken nu och det är ju mycket hur hans pappa dog och hur han slet.
Ja.
Och hur han fick lov att skaffa sig sin utbildning väldigt mycket på egen hand.
Mm. Mm. Nej, men det var ju en annan tid och hela hans liv berättar ju om ett Sverige som kanske många idag inte känner till. Alltså. Och det fanns ju mycket gott med det också. Fria skolan kom och allting sånt där. Men en del fick nog slita väldigt, väldigt hårt. Och sen att drabbas av att pappan dör, det är klart att det måste vara jättejobbigt. Och hur vi gick tillväga rent praktiskt, det var ju så att Ingvar skrev ju. Och sen gick jag in då som redaktör och var en väldigt, jag tror han tröttnade på mig ibland faktiskt, men han var som sagt väldigt lojal. Och så gick jag in väldigt hårt och försökte styra språket till ett mycket mer personligt språk. Och sen när han visslade förbi uppgifter som han kanske tyckte var lite jobb eller så där, så gick jag tillbaks och så intervjuade jag honom. Men hur var det här egentligen och hur kändes det och vilken tid på dygnet hände det och vad var det för väder då? Alla sådana där små detaljer, vet du Lena, om man ska skriva någonting bra. Och ett råd till en skribent, det är att glöm inte detaljerna. Alltså det är där berättelsen byggs, det är inte de här stora årtalen och ja, men slagen eller du vet när man skriver om krig till exempel så är det alltid olika årtal och slag man skulle komma ihåg, men den finaste berättelsen är den om personen och detaljerna. Så att han fick faktiskt kämpa ganska hårt med detaljerna och sen gick jag in och ändrade en del och så ändrade han tillbaka och så höll vi på så och vi var aldrig osams faktiskt. Men jag kan tänka mig att han gick och muttrade lite om jag när mejlen kom tillbaka, så jag bad honom att skriva om ytterligare en gång och sådär. Men
för att om man tänker på andra spökskrivare, jag vet inte om det är rätt ord, men du förstår vad jag menar. Ja. David Lagercrantz har skrivit åt Zlatan till exempel, men där har man en känsla när man läser boken att David Lagercrantz, han har gått in och tagit över personen, liksom ockuperat personen. Mm. Men när du hjälper någon med en bok på det här sättet, då hör jag fortfarande Ingvar Carlssons röst, eller nu den nästa bok här som är om Marie Göranssons röst.
Mm. Ja, där var det ju ett helt annat sätt. Där gick vi tillväga så här att Marie sa ja till en bok och jag intervjuade henne. Vi satt i, jag tror det var 2,5 år, varje måndag på hennes, i hennes och Jans gamla loge på Dramaten. Och sen skrev jag allting. Så med Ingvar var ju faktiskt så att han slet med orden själv.
Mm, han har skrivit den själv.
Ja. Och med Marie är det så att jag har skrivit och sen har hon läst igenom det och sen har vi diskuterat det. Och sen har jag i vissa fall skrivit om lite och lagt till och tagit bort. Så, där. Så det var en helt annan process, men båda är lika roliga. Alltså den första med Ingvar, den förutsätter ju att han ville skriva, och det ville han, och han kan skriva, han är duktig på att skriva. Marie säger att hon inte kan skriva, hon vill inte skriva.
Men hon har en berättelse som måste berättas.
Ja, absolut. Ja. Fantastiskt. Ja. Tänk bara en sån grej. Att få sitta med en av Sveriges främsta skådespelare och bara lyssna och ställa frågor. Och där, jag har haft sån himla tur med de här personerna. För att med Marie var det också så att jag visste i princip dag ett att hon inte skulle ge upp, hur svårt det än skulle bli och hur grinigt det än skulle bli mellan oss och svåra frågor och saker man inte fick berätta och saker som skulle berättas på ett visst sätt. Och, så att även där har jag haft en himla tur faktiskt.
Jag måste bara sticka in och se vad de här böckerna heter. Ingvar Carlssons bok heter Lärdomar. Mm. Och Marie Göranssons bok, den heter Vrålstark och skiträdd.
Mm.
Som en titel, alltså ja. De två orden. Ja, sen har du ju gjort en massa fantastiska porträtt i den tidning då där du ändå är en av de ledande personerna. Mm. Och det är tidningen Vi. Jag är en sån där människa som har varit i kontakt med tidningen Vi hela mitt liv. För den fanns i mitt föräldrahem. Och de åren jag studerade inte hade råd att prenumerera, då fick jag de begagnade tidningarna hemifrån. Eller vad ska jag säga, de lästa tidningarna hemifrån. Och sen har jag alltid haft tidningen. Så att jag har ju följt dig under många år i det du har skrivit. Och jag minns en intervju med Hasse Alfredsson inför hans 80-årsdag.
Mm.
Det var ett ganska stort uppslaget. Och där du också fångade det här lite svärtan i hans liv.
Mm.
Sonen som hade dött och... Och det där är ju en artikel som man kan leta tillbaka och läsa igen.
Mm.
I den allra senaste numret, det som har precis kommit ut, där har du tillsammans med Göran Everdahl skrivit om begreppet lagom.
Mm. Det är inne begreppet lagom.
Ja.
Trodde du att det skulle ske någon gång?
Det hade jag nog aldrig tänkt mig.
Man har alltid tänkt att det är ett sånt utskällt begrepp och så... blek, grått och tråkigt och sådär. Men nu, det skrivs massvis med böcker om detta begrepp. Och väldigt många utomlands. Alltså på engelska, franska, tyska. Alla är begeistrade över detta svenska lagom. Vilket ju är helt... Ja, men det är väl ganska märkligt ändå alltså.
Det är ju en omvärld som, där det händer så mycket saker med både oväntade val och personer som stiger fram, ekonomi som förflyttas med klimatförändringar. Mm. Och det kanske behövs någon sån där lite, vad ska jag säga, suck. Att det ändå finns ett litet land uppe i norr där man kan ta det lite lugnt och lite lagom.
Mm. Och det lagombegreppet som Göran Everdahl beskriver det är ju det att man inte... Det handlar ju egentligen inte om att vara mesig eller vad man ska säga. Utan det handlar om att man... Man kan visst ha sin åsikt, men så är man så väldigt medveten om att en annan person kan ha sin åsikt. Och i detta lagom så gäller det att jämka, så båda kommer ur det här rimligt glada. Mm. Och det är ju egentligen fantastiskt.
Ja, det är lite grann den svenska modellen med att kompromissa och hitta en lösning på olika problem. Ja, nu måste vi säga lite om tidningen Vi också. Jag letade då på nätet, men jag hittade aldrig någon upplagesiffra någonstans.
Nej, jag har dem inte helt färskt i huvudet, men jag tror att det ligger mellan 40 och 50 000. Mm. Och sen är det ju så att jag kom ju precis som du, min mamma hade Vi hemma, så jag växte upp med den tidningen. Och sen har vi ju tur eller otur. Men vi har väldigt många läsare på varje nummer, så att jag tror att vi är uppe i 150 000 läsare, eller ännu mer kanske. Mm. Och alla gör ungefär som du gjorde. Att, jag vet när jag var redaktionschef, då kunde du ringa någon till mig, eller det hände ganska ofta som ringde och sa, åh, tidningen är så bra, stort tack för den. Och nu vet du, Stina, ska jag berätta hur jag gör. Jag har prenumerationen, sen ger jag den till min syster. Hon jobbar på, hon är hårfrisörska. Hon tar med sig den dit. Hon har alla läst den där. Då tar vi hem den till min dotter. Och så håller på så. Då var det ju en massa som läste det där numret. Och då var det ju så att då blev jag ju jätteglad. Men jag ville liksom samtidigt säga, om bara en till utav alla de här läsarna köpte tidningen, så skulle vi kunna göra en ännu bättre tidning. För så är det ju.
Ja, så är det.
Det kostar pengar att göra tidning. Men det är också så här, det är så fantastiskt att ha många läsare. Och du vet, vi läsarna, det är faktiskt världens bästa läsare. De är nyfikna, intresserade på så sätt att de kan skriva insändare, och de ringer upp och frågar om kommatering och inskjutna bisatser, och de kollar varifrån man har hittat fakta och sådär. Så att en mycket engagerad läsekrets.
Jag slog just upp här, lösnummerpriset är inte så där jättehögt, det är 69 kronor. Du får inte ens en dagens lunch för 69 kronor, och då får du en tidning i alla fall som är uppåt 100 sidor och som den räcker hela månaden, för att det här är ingen tidning som man sträckläser, utan man läser en liten bit här och så läser man en liten bit där. Och förr i världen började jag alltid bakifrån, men nu brukar jag börja mitt i.
Ja.
Det har ju lite grann med hur tidningen är uppbyggd. Jag vart också den har ju väldigt högt renommé. Det är ju verkligen ett känt varumärke. Och den tillhör ju kooperationen. Men samtidigt så måste man väl ens säga att den tillhör Kultursverige.
Ja, det gör den. Förut var den ju väldigt knuten till KF. Alltså. Du vet, när mamma var med i Konsum så samlade hon kvitton, och då fick hon tidningen Vi väldigt billigt. Men vi tillhör fortfarande kooperationen, men vi är ett eget aktiebolag. Så vi ska dra in alla pengar måste vi dra in själva. Vi får inga bidrag eller någonting sånt där. Så att nu funkar den ju som en vanlig månadstidning. Och när jag började, då kom den två gånger i månaden. Och då hade de bytt från en gång i veckan. Och ett tag, förstår du, då var ju tidningen Vis redaktion en av Sveriges största tidningsredaktioner. Men det var ganska länge sedan. Ja. Och det var inte på min tid. Men nu är den som en kulturtidskrift, kan man väl säga. Utan snobbiga förtoner eller vad man ska säga. Utan det är en tidning som ska förstås utav alla och kunna läsas utav alla.
Julnumret här, eller vad ska jag säga, decembernumret, där är det ju Hans Majestät Konungen utanpå. Och jag blev också så förlyskad när jag hittade en liten rad på i kanten på bilden på hans hatt, och så står det Karl för sin hatt.
Den kom jag på. Var inte den lite rolig?
Jo, den var ju jätterolig.
Det är mitt enda bidrag till det där numret.
Jag såg inte den där lilla raden först. Nej. Men sen, för att det var ju en period där på 80-talet när både kungen och Palme sa upp prenumerationen på tidningen Vi på grund av en serie som gick där tecknaren kanske gjorde en del övertramp.
Ja.
Det får man nog att säga.
Det var också före min tid, men jag hörde att storyn är att det var fru Palme som sa upp den, för att hon tyckte att man inte skulle behandla hennes man på det sättet, och det gjorde hon väl rätt i.
Ja.
Men jag hoppas att
om kungen kanske inte hade någon egen prenumeration.
Nej,
men jag vet att kungen, hovet uttalade sig om att kungen skulle inte längre läsa den heller.
Nej.
Men det är många år sedan och det är glömt, och tidningen har bytt ansikte sedan dess, kan man väl lugnt säga.
Ja.
Men däremot så hittade jag också en gammal programförklaring, och den är nästan 100 år. Tidningen är ju över 100 år.
Ja.
Men den här programförklaringen, den är från 1945. Och den tänkte jag läsa högt här. Vi vill roa och förströ utan att fördumma. Vi vill spegla nuets verklighet men inte förfalska den. Vi vill förmedla kontakt med kulturtraditionen men inte romantisera det gamla. Vi vill följa idéernas brottning, men inte svänga efter vinden. Vi vill odla gemenskapstanken, men inte släppa kravet på individens frihet. För vi vill vidga vyerna.
Alltså, jag ryser. Jag tycker det är så fint. Visst är det
en häftig programförklaring?
Ja, men den är helt underbar.
Och den står sig fortfarande.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Det är ju det vi jobbar efter.
Och nu så har ni ju börjat då med... Ni har, ja, nu ska jag inte säga, litteraturbåten har gått i 20 år.
Mm.
Men ni har börjat med en fotobåt också.
Fotobåt, vi har haft en filosofibåt.
Framtidsbåt.
Framtidsbåt som också har gått jättebra. Vi har startat en podd som Helena von Zweigbergk och vår
musikreporter.
Musikreporter gör jättefina insatser. Fredrik Lindström är där och pratar om svenskhet och våra egna medarbetare där också. Så vi provar allt.
Det är ganska roligt, för igår var jag hörde på en konsert med Helen Sjöholm. Och då hade jag precis dagarna innan hört på den där podden om Helen Sjöholms tankar om sin scenskräck. Mm. Och det var ju rätt häftigt sen att se henne stå på scenen och ha den där i minnet.
Ja.
Så det vidgar verkligen vyerna, det kan vi hålla med
om. Ja, men det är roligt. Mm. Alltså, du förstår att det är roligt att jobba på en sån tidning, va?
Ja. En sak som jag har undrat lite över, jag tror vi hinner det också även om minuterna rinner iväg här, det är att tidningen ligger ofta före händelser i världen. Ja, den hade ett reportage om IS nästan ett halvår innan IS blev allmänt känt.
Mm.
När det gällde krigen i Balkan så hade man ett stort porträtt med Slobodan Milosevic. Mm. Också kanske nästan ett år innan han liksom blev vardagsmat i tv-rutan. Hur bär ni er åt för att hitta det som ligger i framtiden?
Ja, nej men
Fästning i Europa var ett annat sånt där stort reportage om Europas gränser. Och det var alltså flera år innan flyktingströmmarna började.
Mm. Ja, men vi har ju alltså först, det jag ska säga först, det är att vi har ju ett stort nät av frilansare. Så att det är jätteviktigt att jag inte nu sitter och säger att vi klarar av allt själva. För det gör vi verkligen
inte. Nej, vi har många frilansare.
Ja, många frilansare, väldigt duktiga frilansare. Men sen är det ju så också att vi sitter ju i redaktionsmöten varje vecka. Och så börjar man känna efter, vad är det som händer? Och jag hörde det där. Och så läser vi utländska tidningar förstås. Och så diskuterar man då, och antingen skickar man ut en frilansare, en författare, fotograf, och ber om en särskild uppgift liksom. Eller så är det frilansaren som kommer med ett förslag och säger att jag har hört om det här, jag skulle åka dit. Ja, men det är precis det vi har pratat om på redaktionsmötet, åkt dit. Men vet du, ibland, det är väldigt fint att vara först, i journalistvärlden är det ju väldigt fint, men det är inte alltid bäst att vara först, för att ibland kan det vara bra att en sak blir lite mer allmänt känd och då komma med reportaget, förstår du? Mm, för att då ligger man på vågen så att säga.
Mm.
Då är man inte sist, men man är inte först så man skrämmer bort en massa som tänker det där är aldrig hört talas om, det verkar ointressant.
Mm.
Så att det gäller verkligen att hamna rätt.
Mm. Det är fingerspetskänsla.
Ja.
Fingertoppskänsla.
Ja, men det är det ju verkligen. Ja. Och det är ju mycket redaktionschefens jobb att ansvara för innehållet i tidningen och plocka bort och stoppa in och sådär. Men man, återigen, man ska ha lite tur också.
Mm. Mm.
Det är viktigt.
Nu är vi uppe i 32 minuter.
Oj då.
Ja, tiden går jättefort när man sitter och pratar med någon som har så mycket spännande att säga. Är det någonting du vill lägga till?
Jag kan ju bara säga så att det är fantastiskt att göra tidning, men radio är väldigt roligt. Jag är så glad här att när radio fungerar, att poddarna kommer, att man, det här med en levande röst är faktiskt jätteviktigt. Jag tänker på det här med mitt yngsta barn Ella, hon läser ju böcker numera genom att lyssna på dem och tycker det är fantastiskt. Hon läser en massa annat också, så jag tror inte hon saknar liksom det skrivna ordet, men den där mänskliga rösten är viktig alltså. Och den hittar man ju inte riktigt i en tidning om man inte skapar en podd.
Nej, och nu så har ju jag låtit dig också lite önskemusik som vi gör till alla som kommer till det här med oväntade möten, programmen. Och du har önskat en röst.
Ja.
Och det är en dalkar.
Ja, det är det ju. Det är ju Jussi.
Ja.
Jussi Björling. Ja, men jag tänkte så här, en julsång, då är ju O helga natt så fin alltså. Den, när jag hör den, då ryser jag hela kroppen, och särskilt när han sjunger. Tommy Körberg gör den också väldigt bra tycker jag, men Jussi är ju ändå dalmas.
Mm.
Så att,
Då avslutar vi den här halvtimmen med Jussi Björling. Ja. Och så får jag önska dig en riktigt god jul. Och naturligtvis till alla radiolyssnarna också. En riktigt god jul ifrån programmakare Lena Hjelmerus.
Och från Stina Jofs.
Tack så mycket.
Tack.
Slav, du ser en älskad ro.